En podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Inside Blågult. Det är en träningsfri dag idag för landslaget efter haveriet i Oslo. Därför tar vi in en specialgäst. Pontus Wernbloom, tyckare, gammal fotbollsproffs, men framförallt gammal landslagsspelare med en unik inblick hur det är att vara i den här situationen som spelarna är nu. Du, hur dåligt tror du spelarna mår just nu?
Efter matchen igår mår de inte super såklart. Jag tror att det är rätt många, så alltså det beror lite på vilken spelare det är. Det fanns ju de som behövde visa upp sig. Tänk Smith, tänk Svensson och så vidare som kanske hade gjort anspråk på en startplats i en premiär. De mår nog rätt så dåligt med tanke på hur dåligt det gick för laget och för dem själva. Så för dem är det nog värst. För sådana som Lindelöf och Isak och så är det nog ändå rätt, ja men rätt chill som någon av dem sa. Så att det fanns ju några som verkligen förstörde för sig själva och så fanns det för dem som det inte hände någonting. Så att det är nog lite individuellt där faktiskt hur de olika spelarna känner. Men en spelare som Erik Smith och så gör sin landslagsdebut och så slutar det på det sättet, det är klart det är oerhört tufft.
Vi pratade ju med, som du var inne på, vi pratade med Langa och Isak och Lindelöf och de var ju avslappnade på ett sätt som förvånade mig efter den här då. Mm. Ja, efter det här mycket, mycket bittra resultatet och den då usla prestationen, bortsett då från såklart delar av andra halvlek. Men tror du att de är avslappnade, att de är kalla och inte liksom jaga upp sig över det här, eller är det bara ett sätt att liksom inte försöka få ner oron för andra spelare i truppen och sådär?
Ja, men jag tror så här, att Elanga är lugn, det förstår jag inte riktigt, för jag ser väl inte att han startar i första matchen mot Tunisien, så han borde väl kanske vara lite orolig. Bara för att han spelar Premier League så har han ingen given startplats här, och ja, han kommer nog bli rätt så sur över det, skulle jag kunna tänka mig också. Däremot Isak och Lindelöf. Isak fick ju rätt sköna svar från honom, att han hittade det där som har liksom varit hans grej, flytta ut till vänster, gör ett jättefint mål som man inte alls har sett honom, även när han har varit frisk i Liverpool under säsongen. Så det var ju ett svar som faktiskt var väldigt positivt från igår, att han still guarded lite. Så, och just han tror jag tyckte också att det var jävligt skönt att få göra det här målet, få tyst lite på kritiken som är utifrån. Lindelöf är ju som han är i laget, han måste ju tona ner allting. Sen, till syvende och sist, det var inte våran startelva som kommer stå mot Tunisien som stod på planen, och så att dra för stora växlar av det tycker jag också någonstans är fel. Sen med det sagt så såg det för jävligt ut. Alltså, vi blir totalt utspelade på ett sätt som vi var, den senaste gången ett svenskt landslag var, så var nog när jag var med i första halvlek mot Tyskland borta. Mm. Det var en match som gällde någonting. Mm. Det var en match mot ett lag som, där ingen i det norska laget som ställde upp igår hade gått in. Så det var ju någonting helt annat, och jag säger inte att det ursäktar att vi var så utspelade som vi var där och då, men det var nog mer förståeligt än att vara utspelare av det norska laget som var utan Ødegaard och Haaland som vi fick se igår.
Men när man får en sån här käftsmäll, tror du att spelare börjar peka finger på varandra och tror att det börjar snackas internt om fan, håller Daniel Svensson, eller tror du att man sluter sig gentemot en kritisk omvärld?
Jag tror att alla förstår i den här matchen, okej, vilka är det som ska in? Gudmundsson ska in, Lindelöf ska in, eventuellt Kribba i mål, Isak, Gyökeres ska in. Mittfältet är det som oroar mig allra mest igår, för att det var det mittfältet som vi troligtvis kommer få se i premiären. Så det gör mig jävligt orolig. Men utöver det är så många spelare som ska in i det här och så många som ska ut. Så jag tror verkligen att de är så lugna som de får det att framstå, många av dem. Framförallt då de som ska starta och är de ledande spelarna.
Så om vi tar elvan som vi tror just nu, häng med mig nu, så får du säga emot mig ifall du inte köper det. Vi tror på Nordfeldt i målet, ja, i premiären. Sen så har vi Grekland på torsdag, men vi säger vad vi tror till Tunisien om ingenting särskilt händer. Vi tror på Bernhardsson som högwingback.
Ja, utan att vara bra igår så stärkte han sina aktier genom att Herman Johansson återigen då var dålig. Och kommer ju inte att starta eller ens att få spela det här VM. Det är väldigt svårt att se faktiskt. Just med tanke på att han inte klarade av pressen i kvalet och då uppenbarligen inte klarade av särskilt bra igår. Sen var inte det enbart hans fel, utan det var ett haveri av hela laget, men han kommer inte att spela.
Nej, vi ska vara ärliga. Det var ju tre spelare som spelade sig så sjukt långt bort ifrån speltid överhuvudtaget. Det är Daniel Svensson, det är Herman Johansson och det är Erik Smith. Sen var det många andra som också var underkända. Ja. Men jag upplever att det är ändå de tre som verkligen inte borde få chansen under VM, om inte något spektakulärt eller
explosivt händer. Nej, men sen så tror jag ändå att en spelare som Daniel Svensson, han har inte gjort en enda bra landskamp, och då tänker man så här, han spelar i Dortmund så här, du vet, och så ser man deras motsvarighet då i Norge som såg ut som världens bästa fotbollsspelare, Ryerson heter han va? Högerbacken.
Rätt kaxig är väl faktiskt, ja, efteråt också. Sen.
Verkligen, och det kan man väl förvara om man har vunnit på det sättet som de ändå gjorde, men det jag tänker är så här, jag tror ändå att Daniel Svensson kan spela till sig en plats på träningen, förstår du vad jag menar? Jag tror att han är så pass skicklig, annars spelar du inte Dortmund från början och gjort den resan han har gjort. Att jag tror att han gör sig så gällande på träningen att han ändå får en chans. Det kan inte en Herman Johansson göra. För honom är det lite hit men inte längre. Och det är rätt fint med det. Det är samma lite med Ken Sema, Erik Smith. Kanske han tycker ändå har något.
Han har någonting egentligen, absolut.
Egentligen, men nu har vi inte sett honom. Jag har sett att jag följer tyska ligan på det sätt. Så att jag tror ändå man får liksom, jag tror ändå att han kan spela sig till en plats eller i alla fall få vara med. Men de andra två spelare är nog sig otroligt långt bort ifrån en startelva.
Då kör vi vidare med startelvan. Vi sa Nordfeldt, vi sa Bernhardsson, de tre mittbackarna är svårt att tänka sig annat. Nu var ju så Hjalmar Ekdal helt okej, men jag misstänker ändå att det blir Lagerbielke, Hien, Lindelöf.
Ja, sen är det fortfarande, alltså Lagerbielke spelar ju på grund av USP i huvudspel, ja. Längd. Att Hjalmar kan komma in där kan vi se om han gör en dålig match igen.
Starfelt givetvis också.
Starfelt har du ju en spelare som också hade kunnat gå in där. För jag är så här lite, jag blir väl, ställer mig väldigt frågande till Lagerbjerkes insats igår. Nu vet jag att du höll honom lite högre än de andra, absolut. För mig var det lite mer pest eller coolare när han släpper honom på insidan, ja. Och går rakt in i mitten och skjuter. Då blir jag så här, okej. Okay. Det där funkar ju inte ens i allsvenskan. Liksom. Då är det ju mål i allsvenskan om du styr inåt på det sättet. Jonas Olsson sa det väldigt bra i studion tycker jag. Och det är sådana här grundprinciper som absolut inte får tummas på, som man absolut inte kan göra på den här nivån, för då smäller det direkt.
Nej, men de var ju så sjukt passiva så de stod ju knät på Jakob Edel Zetterström.
Jo, men jag alltså, är så här, ju... passiva kan man bli och det är lätt att bli det, framförallt då i en femback när man blir så tillbaka. Men att inte veta, eller att inte ta honom ut, och det blir så här, vad fan håller ni på med? Alltså det är så här, det är verkligen fotbollens, alltså det första du lär dig mer eller mindre i försvarsspelet. Ta dem utåt.
Jag tyckte de täckte dem inåt hela tiden. Jag tycker även Daniel Svensson ofta täckte dem inåt. Ja, som att han ville det.
Och det kan du göra, men då gäller det att du har ett stopp där. Då måste du ha mittfältet, men det går ju inte annars. Och det är väldigt sällan man har det som någon sån princip att vi ska låta dem ta dem inåt. Och om du inte har extremt bra in i mittfältet, Moises Caicedo eller någon som du vill styra emot, som du vet kör över. Det har inte vi, ska gudarna veta.
Och då skickar vi in Gudmundsson också som vänster wingback då. Mycket står ju faller med honom, det trodde jag inte jag skulle säga, men om man nu ska använda wingbacks, då måste vi åtminstone ha en riktigt bra wingback, och den som finns att tillgå är ju Gudmundsson.
Som har varit riktigt bra i livet, ja. Men varit skadad på slutet, så det blir ju liksom lite jobbigt då att få in en spelare som kanske inte kommer i full form.
Sen kommer vi till mittfältet som vi många har varit inne på då, att det är ju inte bra att vårt ordinarie mittfält överhuvudtaget inte fungerar, att de har noll kemi och att det är nästan så mer stabilt ut när de körde med två in i mittfältare än med tre, för då hade de åtminstone ordentliga liksom arbetsfördelning. Men apropå det så vill jag göra ett litet test med dig nu. Jag vill liksom, för att svenska folk ska få en känsla av hur bra de här svenska in i mittfältarna är, så tänkte jag jämföra dem med dig då, Pontus. Och då ska du säga så här, jag kommer läsa upp en namn, och då ska du säga så här, ifall du var bättre än dem eller sämre än dem när du var i din prime, när du var som allra bäst.
Får jag läsa upp en till dig sen då, när du ska betygsätta om du är bättre eller sämre än Niva och Bank och
absolut,
allt,
absolut, absolut, absolut. Men vi kör, det är klart. Det här är inga problem. Mattias Svanberg, var du bättre eller sämre än honom?
Fy fan, vad oödmjukt det här. Det här är hemskt. Sånt här bäver jag verkligen, tycker också. Det är olika tids... Alltså,
nej, sluta nu får du ge ett svar.
Ja, jag var bättre än honom. Hittills, han är ju fortfarande rätt så ung, så han har väl en del att få i tanken.
Född 99. Jesper Karlström.
Ja, jag var bättre än honom.
Yasin Ayari.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker, nu har han haft, det hamnat lite på sniskan i Brighton på senare tid, men jag tycker att han har varit riktigt bra, en av mina favoritspelare i det här landslaget faktiskt. När han är som allra bäst, ska sägas. Flyter runt och så. Sen är det, jag tycker det är så jävla svårt, framförallt att jämföra mig själv med någon. Jag var ju otroligt mycket mer lagspelare än många av de här. Jesper Karlsson kanske kan vara i samma fakta, men de, man spelar på ett annat sätt nu för tiden. De är som isolerade öar många av dem, men det är de andra lagen med, så det liksom märks ju inte så mycket längre. Så jäkligt svårt att jämföra sig själv hur man var med någon annan, såklart.
Jag tycker faktiskt att Ajar var en av få spelare igår som tog en del risker med bollen. Alltså sen tappar han ju bollen 8 gånger av 10, men han har någon framspelning till Gustav Nilsson och han har några enstaka aktioner som är okej, men...
Sen är ju, det här är ju det här är också... Ska han ta risker då? Alltså som innermittfältare? I vissa fall, ja, på offensiv planhalva, alltså man brukar prata om den sista tredjedelen, är okej. Han tar dem igår, tycker jag, rätt mycket på egen plan. Ja. Alltså, du säger, tappa boll där, det är dödsdömt. Det är därför de hela tiden kommer i våg på våg på våg, för alla tappar bollen. Och du var inne på Svensson i eran podd igår. Får du inte ens kasta ett inkast liksom. Vad är det här? Och jag tycker att det är, han måste ju våga. Men inte bara, han måste ju lyckas också. För om man inte gör det, om man tappar bollen, då är vi ju dödsdömda tillsammans med Lukas Bergvall. Karlsson spelar ju enkelt och han fattar ju det, att han kan ju inte göra det de andra gör. Så han klarar ju sig undan lite på grund av det. Men det är ju inte han vi står och dör med.
Sista namnet som du får jämföra det med, det är ju svårt såklart, som ni är lite olika. Men jag säger ändå, Lukas Bergvall, har han gått om dig när du var som bäst i sin karriär än så länge?
Det, alltså så här, det har ju ingen av dem gjort. Du kan ju plussa upp alla deras titlar tillsammans. Det är väl Svanberg som hade några i Malmö. De är inte ens nära. Jag har ju 11 styckna. 3 ligor i 3 olika länder. De är inte ens nära på det. Så det beror ju på lite vad du ska, och du ska jämföra. Men ska vi jämföra bankkonton, så ligger jag ju på minus gentemot Premier League-spelarna. Det är så jävla svårt. Men nej, jag tycker inte, nej. Jag tycker inte. Jag tycker att Bergvall har sprungit om mig, absolut. Det tycker väl, då spelar du i Tottenham, även om de har varit, ska ju sägas, nära att åka ur 2 år i rad i Premier League då. Det var ju de klubbarna jag hade efter mig när jag var som allra heta. Så att jag skulle nog ändå säga att han är det. Jag gillar Lukas Bergvall. Jag tycker att han i vissa stunder visar upp en fotboll som är på en väldigt, väldigt hög nivå när han tar bollen och driver till exempel. Men det sker lite för sällan och det har väl att göra med mycket skador. Han har varit extremt mycket skadad för att vara så pass ung som han är. Och att han också i slutet här nu under De Zerbi varit bänkad. Så har ju en oerhört hackig säsong, om vi bara ska gå in och prata lite snabbt om honom och var han befinner sig. Så han behöver vi verkligen någon gång tillsammans då med Isak och de här spelarna, om de ska spela, så behöver de vara på sin högsta nivå och inte det här att vi ska leta form på de gubbarna, för den behöver infinna sig till VM.
Ja, men jag var besviken just på att Bergvall har faktiskt sett en av få spel, inte, det är många som har varit pigga, men han har varit bäst på de få träningarna jag har sett, och han har haft en energi som han har, du vet, den här levnadsglada ungdomen, personen som bara vill äta upp världen, ta för sig. Och visst, han hade några så här raider liksom mot Norge sådär, men tappade oftast bollen när han gjorde det och sprang ut i intet. Sen hade han inte så mycket att spela till eller, om man ska välja sådär, men det var synd att inte han tog chansen. Men anledningen till att ta upp det här egentligen, när det var taskigt av mig att be dig jämföra dig själv med dem, men det är lite för att få en känsla av hur är egentligen klassen på den här truppen. Om vi jämför med andra mittfältsuppsättningar vi har haft när vi har gått till mästerskap tidigare, så känner jag ju att även om Ajari och Bergvall är extremt spännande namn och spelar Premier League, de är hypade på det sättet, så känner inte jag mig trygg med det här mittfältet om det är vårt ordinarie mittfält. Känner du dig trygg med det?
Det här är så jäkla, det beror ju på vad man har för förväntningar på det svenska landslaget. Men jag tycker att det borde hålla rätt så hög klass. Men det är ju då när alla är i form. Och spelar. Jag har ju propsat för Hugo Larsson, nu är ju inte han med. Men det är också en sån där spelare som tycker så här, om han kommer in här, med tanke på hur han ser ut i sitt klubblag, och det tycker jag faktiskt är upp till förbundskaptenerna. Och där tycker jag att vi har gått bort oss väldigt mycket på de senare åren. Alltså man vill få ut det bästa av spelarna, att de är det de är i sina klubblag. Om Ajare, och vi får till Ajare det som han har varit i Brighton, framförallt då första delen av den här säsongen, då är det en jättebra spelare. Får vi till Bergvall, nu har han varit skadad, men när han är som allra bäst, då är det ju på riktigt bra. Men de är ju inte där nu, och de måste dit snabbt, och det kommer ju bli Potters stora så här, hur får jag dem dit? För om jag inte får det, så är det kört ändå, och det är ju ingen annan som kommer komma in och liksom vara bättre. Så är det ju. Så jag har ju en tes om att dina bästa, jag säger dina 3-4 bästa spelare, om du tar bort dem, då är du ett rätt dåligt lag. Det är ingen som kommer komma in och vara lika bra som vi, inte i Frankrike liksom. Utan, och det är nästan på varenda nivå, det är ner på knattenivå. Tar du bort de 3-4 bästa laget, det är ingen annan, även om det finns många som tror det, så blir ju laget så mycket sämre. Och det tycker jag i Sveriges fall också, det såg man igår väldigt tydligt, att våra bästa spelare var borta. I deras fall var deras också bättre, men det är någonting annat, de har liksom, det är lite närmare. Sörlott är närmare Håland än vad Gustav Nilsson är i Gyökeres, om du förstår vad
jag menar. De har också ett ihopspelat lag sedan många år tillbaka också.
Och hemmaplan och allt vad det innebär, och lite mer att vinna för sin hemmapublik och sådär. Så att, ja, det är svårt. Jag tycker det är svårt att veta vart vi står efter de här insatserna. Och nu menar inte jag bara den insatsen igår, för den isolerat hade jag kunnat kasta i papperskorgen som Lindelöf gör efter matchen. Jag förstår vad han menar. Problemet för mig är den här Polen-matchen som inte jag riktigt får bort. Alla var asglada. Jag var också jätteglad vid VM. Superglad. Och det var ju liksom det enda som Sportbladet fyllde med. Hur jävla fint vi ska till VM. Vi ska möta de här. Boman fick säga till frugan att du, älskling, jag åker till Dallas i en månad. Togs inte väl. Men jag bara var, vad fan var det där? Vi var totalt utspelade mot ett, på pappret, rätt dåligt Polen på hemmaplan. Och så följer man upp det med den här insatta. Innan dess mötte vi Ukraina som var helt skadeskjutna och var jättedåliga. Så det finns liksom inte de tre senaste matcherna, det finns inte knappt en bra prestation, utan rätt två på rad som har varit helt horribla. Det gör mig faktiskt orolig inför framtiden. Jag hoppas att matchen mot Grekland, att vi får till någon form av prestation där man känner okej, det är på rätt väg. Och sen ska vi då möta Tunisien som det mer eller mindre räcker att vi vinner mot för att gå vidare. Och då kan allt hända inom situationen.
Ett Tunisien som var väldigt bra mot Österrike nu också.
Absolut.
Så det är ju, den där matchen är obehaglig om man tror liksom i Mexiko också, tryckande värme. Sverige, de kanske spelar väldigt defensivt i Tunisien. Sverige har inte förmågan heller kanske föra matchen.
Vi vill väl spela defensivt också. Jag tror alltså, även om inte det föll väl ut igår, så är väl hela tanken med det här fembackslinjen att vi ska ligga och kontra på Gyökeres och Isak. Alltså allting bygger ju på dem. De ska ju spela på topp och vi ska slå långa bollar på dem och försvara oss med resterande spelare. Mer eller mindre.
Men det är det som är grej. Det jag är nyfiken på är, du som ändå har varit i landslag när det finns, han satsar ju nu hårt på, vi visste ju inte om Isak skulle vara redo egentligen. Nu har ju Potter fått det här positiva beskedet att Isak är redo, han kan spela, därför vågar han också spela 5-3-2 nu. Tror du att de passar bra ihop, Gyökeres och Isak? Tror du att de kan få en fin dynamik? Vi har inte sett det än så länge, de får tillfällen de har spelat tillsammans.
Nej, de har väl någon match ihop där under JDT som jag tyckte de var riktigt bra. Men sen utöver det så håller jag med dig. Men jag tror ändå det. De kommer få, hela nyckeln kommer ju vara att vi ska backa hem och det ska liksom öppnas upp ytor, som 3-1-målet igår till exempel. Att liksom Norge spelar någon slags 2-mot-2 eller 3-mot-2 kanske och få lös Isak på sin vänsterkant, eller få en Gyökeres som får springa alltså i kapp en boll och inte få spela felvänd, för då är ju inte han särskilt bra. Det har han visat under Arsenal i det här året. Det är inte alls hans typ av likör, så att det handlar mycket om att få ytor till dem, och då kommer vi vara tvungna att backa. Det är liksom hela det allting bygger på. Jag tror att man kan såra de flesta lagen så. För många lag kommer bli frustrerade om vi spelar betydligt bättre försvarsspel än igår, för då kommer vi inte vinna över något lag, helt ärligt. Men om vi får till det försvarsspel med Lindelöf in, att han liksom, vi får ordning på det där, en målvakt som är stabil, vem det nu än är, så tror jag ändå man kan försvara ett 0-0 rätt så länge. Och då räcker det ju faktiskt att de stoppar in en boll. Kolla bara på JGs U21-EM där, hur de vann. I första landslaget och vinna ett EM-guld utan att vara över på motståndarnas planhalva i en final. Det går, men det ska ju mycket till, och över en hel turnering så blir det ännu svårare.
När vi pratade med Sebastian Larsson för några dagar sedan så frågade vi honom, hur ser du på att spelarna har talat om VM-guld och sånt? Och han sa väl, det kanske inte riktigt var det vi gjorde på min tid direkt, det är lite annorlunda. Alltså, hur ser du på det? Tycker du att det är... Ja, blir du provocerad av det, eller skiter du vilket när de säger att de tror på att de kan vinna VM-guld?
Alla säger så här, jag tycker att det är ju någonting som har spritt sig överallt. Blåvitt skulle vinna SM-guld om vi ska dra en koppling till mig själv i år. Nu ligger de på kvalplats efter 10 omgångar. Sverige ska vinna VM-guld, man säger väl så. Sen är det klart så här, du går ju in till varenda match i gruppen, vi ska vinna den.
Ja, men alltså, du skulle väl aldrig sagt det när du åkte till EM 2016?
Nej, men det handlar ju ett sätt om att då var ju det ett sätt att försvara oss. Då försvarar man sig genom att inte säga så. Nu känns det som att det liksom har dratts till sin spets, så att man säger så för att försvara sig, för att ingen ska ja men det är klart ni ska åka och vinna, ni ska väl vinna varenda match. Det ja. Där har ju blivit mer snacket om man säger, och det är ju media som har gjort sig skyldiga till det med, liksom att spelarna faktiskt går ut och säger så här och tror på det. Sen man trodde ju alltid man skulle, men så pass naiv var man ju. Jag trodde ju att vi skulle slå Tyskland borta, så var det en kölhållning och 3-0 efter en halvlek och inte röra bollen och sådär. Men man måste ju ändå tro på det som elitidrottsman, att vi kan vinna om det här och det här och det här, och så här ska vi vinna. Och det är liksom hela gameplanen. Gameplanen Potter kommer ju inte vara att vi ska spela ut alla för att vinna VM, utan vi ska lägga oss på rätt sida, försvara allihopa och så kontrar vi. Det är ju liksom gameplanen, och när han pratar om det pratar han ju om för att vinna matchen, och det kommer ju vara mot vilket motstånd det än är, så ska vi ju vinna matchen. Och det är klart, då kan man ju faktiskt hävda att gör vi det varje match, då kommer vi vinna VM-guld.
Ett annat ämne som är liksom, det är lite längre bak i tiden nu, men jag är ändå nyfiken på det är ju det här när Emil Holm går sönder, då väljer såklart Hermann Johansson kommer in först, för han var första reserv och de spelar på samma position. Och när han tar in en reserv då, Potter, då tar han in Sebastian Anasi som en ny offensiv mittfältare då, som får med laget. Han tar in Anasi för Viljot Sveberg och Rooney Badaji. Hur ser du på det?
Som att den här spelaren kommer inte användas ändå. Då har han ju valt den som han tror passar bäst in i gruppen. Som är bäst att sparra på träning. Som inte kommer att ha några synpunkter på att man kanske inte får spela. Och så vidare. Många av dem är ju sådana spelare. Vi pratar om de som inte kommer få spela i VM och sådär. Typen Gustav Nilsson kan ju få spela på grund av att man behöver lyfta långt. Elanga kanske får spela på grund av att man vill kontra. Eller du vet sådär. Och någon spelare, likt jag själv. Jag spelade ju bara, jag var med i 2 EM. Jag spelade ju ett inhopp hade jag. Det var när vi ledde mot Frankrike. Jag kom ju bara in när vi ledde. Vi ledde ju aldrig någon match förutom Frankrike-matchen. Då fick jag ju mitt enda inhopp. Spelar man plus ett också. Men det är en annan historia. Nej, men är du med vad jag menar? Så liksom, man behöver ha rollspelarna. Det är skittråkigt. Jag förstår att folk reagerar på att man inte tar ut de bästa spelarna i den situationstecken. Men jag kan också förstå det. Jag tycker det är väldigt tydligt när man ser de andra landslagstrupperna också som tas ut världen över. Att de lämnar väldigt mycket spelare på grund av att de vill ha någon form av dynamik. Sen finns det då lag som Brasilien till exempel som väljer den andra vägen. Jag tror att det kommer straffa dem hårt.
Men det alltså, för jag att Rooney inte med det gör inte med sig så mycket, för jag tycker att han har sett, jag tycker han har spelat för sig själv i landslaget ofta, och att det var svårt att se han passa in i ett system liksom, svårt att verkar ha, alltså han har ju såklart oerhörd kvalitet, men jag tycker inte han har varit bra de få gångerna han fått chansen. Viljot Sveberg har ju inte spelat mycket heller, men han, det jag funderar på, säg att när Nasi skulle bli skadad eller att en offensiv spelare till blir skadad, tror du att Potter någon gång, hur många som än blir skadade, skulle ha med dem på reservlistan, eller har han bara bestämt sig de ska inte med till VM?
Jag vet inte, alltså Viljot har väl knappt varit med.
Nej, väldigt lite.
Så den är ju lite märklig, alltså han har ändå haft med Rooney att göra, och där är det ju uppenbarligen då, jag tror inte att kvaliteterna tror jag hade passat alldeles utmärkt in, och ha en gubbe som kan komma in och dribbla, så det är ju mer eller mindre det Tahali med.
Samtidigt finns ju inte riktigt rollen då i den här 5-3-2.
Där har du en av grejerna, men det finns väl inte till Tahali. Nej, heller sant, för den delen.
Sant.
Så att liksom, men att man bara nöjer sig med en av de spelarna, hade du bara gått på ren kvalitet så tror jag att du hade tagit Rooney. Jag tror att han är bättre än vad Tahali. Skulle vi kunna ta gift på att han är det. Däremot så tror jag verkligen att det finns någonting man har hört, att det bara viska att det är någonting som ligger där och stör. Till exempel när han gick till VM. Han var ju inte superglad och så. Sånt där vill du inte ha med dig när du ska vara ihop i en månad minst. Umgås varenda dag. Du är inlåst på ett hotell. Du rör dig inte utanför hotellet. Du går från, den enda gången du går från hotellet är när du ska till match eller när du ska till träning. Utöver det är du med varandra 24-7. Du kommer börja störa dig på varandra. Det är klart, har du någon då som har visat att han sprider dålig energi när han inte får spela redan innan? Ja. Då kommer du inte välja det. Och det, jag tror att det är därför han inte tar med en spelare som Rooney. Sen får han ju så pass ung att han kan lära sig av det här. Och kommer ju bli en jättebra spelare. Är redan en bra spelare. Så jag tror ändå att det finns en chans för honom att komma in här senare också. Men det är någonting. Någon slags uppsyn eller någonting hos tränarna tror jag som har liksom retat upp. Även med Hugo Larsson. Och med Viljot har inte varit med så mycket. Men Hugo Larsson har också 2 tränare här nu. Jag tycker att han verkar hur bra som helst på alla sätt. Men någonting är det uppenbarligen som tränarna stör sig på hos dem. Det kan vara någonting att göra på planen. Kan också vara någonting i karaktär.
Just det, att ha med sig bra människor och så när man åker iväg med ett landslag när man ska borta länge. Kan du nämna någon när du har varit med på mästerskap? Kan du säga en spelare som du tycker var väldigt bra för att skapa god stämning i truppen, som var en sån härlig jävla
kille?
Som
var Ken Sema, tänker
du? Ja, precis.
Ja. Vi hade ju en som alltid var, alltså lyckopillret nummer ett, det var ju liksom Chippen Wilhelmsson. Mm. Det var ju liksom när han gick upp från morgonen, jag har mycket energi, men där ligger man, alltså det var ju 150 knyck liksom från det att han slog upp ögonen tills dess att de gick igen. Ja. Och han spred ju alltså, över i alla grupper också, för man får ju med sig precis som på alla arbetsplatser eller alla fotboll. Det är ju grupper, grupperingar, sen samarbetar de med varandra och kommer ju mer eller mindre bra överens med varandra. Men han gick ju liksom genom hela med alla yngre, äldre, den gruppen så här. Så han var ju liksom överallt och ingenstans och var ju oerhört viktig faktiskt, tycker jag i alla fall, för det, de landslagen vi hade då och vårat mående. För ja, han spred bara positiv energi runt sig hela tiden, tycker jag.
Tror du folk runt omkring som inte är inne i de här sammanhangen kan underskatta det? Alltså med tanke på att det var sådana stora debatter kring att Potter har valt liksom kanske personlighet i viss mån före kvalitet.
Ja, jag tror att det är svårt. Sen, man behöver nog gå till sina egna situationer, som vad som helst i livet. Du är i lag, återigen innan citationstecken här då, på din arbetsplats, eller du har varit med på andra sätt kring det. Om du tänker hur det fungerar, så är det ju så att fotbollslag fungerar. Bara det att det kan skifta så snabbt i hur läget är i laget, i och med då att förlorar du en match, förlorar du premiären, då kommer liksom allting bli på ett visst sätt. Temperaturen kommer höjas extremt mycket kring dem, de blir pressade, de blir griniga, alltså allt det där, då händer det någonting. Vinner man så blir det på ett annat sätt mycket enklare, så allting är så otroligt resultatstyrt också av hur spelarnas mående är. Chippen, han höll sig positiv jämnt ändå, men det är klart att även Hamlin, du måste vinna fotbollsmatcherna. Och att man behöver nog bara kolla där man befinner sig själv i livet för att förstå hur det fungerar i ett fotbollslag. Det är olika grupper. Går det dåligt, då finns det större risk att de där inte riktigt kommer överens. Går det bra, så funkar allting smärtfritt.
Ska avsluta, Pontus, jag vill fråga dig, hur tror du det går mot Grekland på torsdag? Vad vill du ha ut av den matchen?
Jag tror att det kommer gå betydligt bättre än idag. Även om de påtalar att det är hur lugnt som helst, så vet de att de behöver visa upp någonting. För mig är inte resultatet det viktiga, utan det är att vi får se en bra prestation. Jag vill se, egentligen vill jag se Gyökeres också. Jag kan liksom inte riktigt förstå varför inte han ska starta en match här. Jag hade velat se han och Isak ihop. Jag vill inte ha en att de ska starta i VM-premiären. Jag vill se dem ihop i det här systemet i en halvlek, sen kan de få kliva av. De behöver klara det, även då ifall han, nu satt han på bänken i Champions League-finalen dessutom, så han har ändå fått vila. Sen har han ju varit och krökat en del för att han vann Premier League-titeln. Men jag tycker ändå att jag hade velat ha honom från start faktiskt, med tanke på att han har ändå inte haft några problem under året som de andra spelarna som har varit skadade.
Men det är intressant. Är du förvånad över att Potter inte har kallat in honom tidigare och för att få han och Isak och hitta rätt i någon enskild match innan VM?
Ja, men jag hade velat ha honom på torsdag, verkligen. Ja. Det hade jag verkligen velat ha. Alltså 45 minuter hade räckt för mig. Några träningar innan det, kanske komma in här idag redan och så tränat med laget. Vart med den startelvan. Jag vill se den tilltänkta startelvan på torsdag. Och så vill jag ha en bra prestation, en betydligt bättre. Och så ett försvarsspel som jag känner att man kan lita på. Det tror jag att Vicky kommer lösa. Han är så pass skicklig och är ju chefen där bak. Utan honom så är vi stekta, det måste vi säga. Och det är inte konstigt, återigen tillbaka till det, att man är inte bättre än sina bästa spela, och är de borta så blir det så här, då ser alla andra betydligt sämre ut. Så är det i alla fotbollslag på vilken nivå det än är.
Grymt, Pontus, tack så mycket.
Det är lilla.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.